Vi tonar in. Interiör ett arbetsrum i mellersta Sverige. Närmare bestämt i Östersund. Väggarna i lokalen är orangea och bruna. Om vi får gissa är det en rest från 70-talet. Mitt i rummet står en handfull utvecklare. Ett sorl hörs från gruppen som flockas runt en dator. En myndig kvinna pekar på skärmen och säger: "Vad är det där?" En spenslig kvinna svarar: "Vad behöver du bry dig om det?" De står där och tjafsar en stund. Sen tröttnar båda och går ut ur rummet. Resten av sällskapet går också ut ur rummet. Klipp till en dörr som står på glänt i andra delen av rummet. Dörren glider upp och Tobbe smyger in. Väl i mitten på rummet drar Tobbe efter andan och slår ihop händerna. Tobbes fingertoppar lyser upp och han gör en gest i luften. Han gör en kniprörelse med fingrarna och datorn blir mindre. Han sveper handen åt sidan och datorn försvinner. Tavlor flyttar sig, skärmar byter plats och ett papper hänger och svävar i luften. Sällskapet ringlar sakta in i rummet utan att Tobbe upptäcker det. Han jobbar vidare på sitt Minority Report-sätt. Alla stirrar på Tobbe som känner hur det samlas människor runt honom. Han vänder sig om och står tyst ett kort tag. Sen säger han:
Vill ni veta hur jag gör?
Tobbe gör två svepande rörelser med händerna och det ser ut som att han tar tag i hela sällskapet. Han greppar i luften som om han har tagit tag i en stor bukett tulpaner. Sen kastar han upp den tänkta buketten i luften och hela gruppen människor ser ut att transporteras upp genom taket. Musik börjar spela.
Som är Tobbe. Och ni lyssnar på Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. En annan grupp är Hoola Bandoola Band, vars debutskiva heter Garanterat individuell. En person som är garanterat individuell är min kollega Ola Elnestam. Så därför är det Skäggmiffo som ska in på Vågrätt 3. Hej Ola!
Hej Tobbe!
Gillar du min nya radioröst?
Ja, jag tycker den är jättebra. Det är inte varje dag som jag får en sån här fint intro som är, liksom går i... Vad heter det? Inte ring så spelar vi utan melodikrysset.
Ja, just det. Det är ett av dina favoritradioprogram, är det så?
Jag skulle säga att det är ett av de radioprogram som jag lyssnar oftast på. Sen så kan du dra dina egna slutsatser. Jag kan också tillägga att det inte är jag som initierar det lyssnandet, utan det är någon annan i det här hushållet.
Ja, skyll på det då. Ja. Är det mycket heavy metal i melodikrysset förresten?
Det är inte mycket metal i melodikrysset. En gång då så kanske det blir lite rock.
Okay.
Och jag tror att det kanske skulle kunna ha varit någon form av Lordi med någon gång.
Okay.
Mm. Annars är det ganska snällt.
Vi är framme vid avsnitt 98. Vad ska vi prata om idag? Mm.
Idag ska vi prata om att visualisera arbete.
Mm. Och så ska vi zooma in också.
Ja, det ska vi göra. Men innan det så vill du säga någonting viktigt.
Ja, precis. Därför att avsnitt 98, om man plussar på 2, då får man 100. Eller hur? Om ja, inte jag har glömt matten fullständigt.
Nej, det kan också vara avsnitt 4.
Mhm. Hur tänker
binärt.
Du då?
Binärt, tänker jag.
Va? Jaha. Men 98 är inte binärt.
Det stämmer.
Nu sabbade jag hela skämtet här. Jo, vi har bestämt vad vi ska göra med avsnitt 100.
Ja, det har vi gjort.
Det kommer vi liveströmma. Video. Om vi får ihop tekniken. Vi är lite oroliga för att vi kommer sakna bandbredd i våran inspelningsstudio. eftersom det verkar helt omöjligt att få fiber indragen dit. Men vi håller tummarna för att det ska gå bra. Och då har vi tänkt så att vi kommer att svara på frågor under det avsnittet. Då tänker vi att dels så kan man titta på strömmen och ställa frågor live. Eller så ställer man frågor redan nu i förväg. Så vi tänkte samla på oss ett gäng sådana där frågor från lyssnare som vi kan besvara under det här avsnittet. Hur kan de skicka sina frågor till oss?
Ja, det är väl roligast tycker vi då om de skickar dem via något DM på Twitter. Så att de inte blir publika så att säga. Så att lyssnarna får höra dem för första gången.
Precis.
Och så kan ni mejla då podd@agical.se.
Ja.
Och så går det och studsa in i våran Slack och skicka ett litet meddelande till mig eller Tobbe där.
Just det. Själva avsnittet sen, det kommer vi då strömma livesända den 22 maj som är en onsdag. Och då har vi tänkt det så att vi kör en lunchström mellan 12 och 1. För då tänkte vi att om man vill se det här då skulle man kunna ta en liten så här brown bag lunch eller någonting. Man tar en liten längre lunch helt enkelt och så tittar man på avsnitt 100 av väg 74.
Ja, jag tänker mig att våra lyssnare sitter där med sina kollegor och sen så sitter de spänt och väntar så här, kommer min fråga med?
Ja.
Och samtidigt som biter in stor paninimacka.
Ja. Det låter som en bra bild tycker jag.
Ja.
Den siktar vi på.
Onsdag 22 maj 12-13. Och det här försöker vi också att banka in via Twitter och på alla sätt vi kan. Och ni får gärna dela med er den informationen till alla era kompisar och släkter och vänner.
Ja, och föreslå för era team nu att, hörrni, 22 maj klockan 12, då kör vi en brown bag. Och så tittar vi på den här strömmen. Så med de orden så hoppar vi på inzoomningen kanske. Ja, dagens ämne för inzoomning, det har du hittat. Eller valt.
Det har jag hittat.
Hittat?
Ja, jag satt och i vanlig ordning fick någon form av sådär. Satt och klurade, läste eller vad jag gjorde. Så slog det mig att det finns ju vissa saker som vi ägnar oss åt. Som bara för att allting ska gå bättre med utveckling. Vi har lite processer och sådär. Och sen så satt jag och klurade. Sen så tänkte jag så här, men vad fasken. Hur mycket vi än vrider och vänder på saker och ting. Så finns det två stycken faktorer som kommer påverka mer än någonting annat. Och det är sömn och stress.
Så kan det vara.
Då kände jag liksom. Ja, alltså. Vi kan ju ha världens bästa process för utveckling. Vi kan ha en miljö som är otroligt kreativ. Men om det ramlar in en väldigt trött utvecklare så blir det ganska jobbigt. Eller så är det ganska jobbigt. Jag tänker tillbaka på de här barnåren.
Härligt.
Du minns säkert också de här roliga nätterna.
Ja.
När du inte får sova och hur fräsch du kände när du kommer till jobbet. Det krävs en god portion förståelse då från medarbetarna och en själv också. Att man tänker att jag kanske inte är mitt absolut bästa idag.
Verkligen.
Och känner, tänk om man har en hel grupp med människor som inte är utvilade. Och då tänkte jag så här, ja, men hur ofta händer det? Det är inte så jäkla ofta. Men en hel grupp människor som är sönderstressade för att de har försökt att liksom nå en deadline. Dessutom en hittepå-deadline.
Ofta kan ju det där gå hand i hand dessutom. Om du är superstressad, ja, då kan du inte sova ordentligt på natten sen.
Jag har aldrig behövt råka ut för det, men det som folk kallar för, populärt kallas för crunch mode. Är inte det någonting som är väldigt sådär närvarande inom spelutveckling?
Jo, det verkar som det.
Nu går vi in i crunch mode. Och jag inbillar mig att det här med crunch, de som krossas där eller jag vet inte vad det nu är. Det är inte några... det är liksom utvecklare och stackars testare och kanske projektledare etc. Det är inga så här höga chefer som bara, nu går jag in i crunch mode.
Nej. Och det är ju kopplat med, det är ju, just inom spelutveckling så är det ju kopplat till att de har ju oftast Big Bang releaser. De jobbar i typ 3 år och sen ska spelet släppas. Och det är ett externt satt datum, liksom, ett release-datum som de har lanserat på diverse konferenser och gatherings och i teaser-trailers och allt möjligt. Så att det är ju liksom, det måste vara färdigt det här datumet.
Mm.
Och så kommer man på mot slutet att shit, det är jättemycket kvar. Let's crunch.
Ja. Men jag sitter och tänker på det här nu. Låt oss säga att du har sett fram emot den här releasen och det här datumet.
Mm.
Och sen så skjuter du på det 2 veckor. Mm. Spelar det en jättestor roll?
Bra fråga.
Det kanske spelar roll om det är liksom, men vi har försökt att sätta releasen till den 18 december. Typ att det här ska bli en storsäljare inför julen.
Mm.
Jag kan tänka mig att det spelade mer roll förut när det var fysiska media som skulle ut.
Mm. Ja,
nu är det sällan det.
Det finns säkert liksom spelare som skulle gå i taket om helt plötsligt utvecklarna säger att det tar 2 veckor till. Men jag tror också att det finns många spelare som skulle acceptera det. Att de vill ha ett bra spel som är färdigt. Liksom. Sen så tillkommer ju en sak till inom spel och det är ju det att det är ju liksom en upplevelse. Och en upplevelse är ju rätt svårt att veta när den är klar. Alltså om du inte har ett fast datum så kan du säkert jobba på det, liksom polera i all oändlighet.
Ja, du tänker Duke Nukem.
Precis.
Ja, nej, men jag tror inte att på det temat spel så var John Carmack, han kände spelutvecklare.
Mm.
Han sa det, han kände av när han fick 1 timme mindre sömn.
Mm.
Antingen är han en liten bräcklig snöflinga. Eller så är det faktiskt så bara att vissa människor behöver sina...
Det tror jag.
Sin sömn, fast inte tänker på det på samma sätt som han gjorde då.
Så är det säkert.
Men jag tror att... Ja. Nej, men det här med att försöka få en regelbunden sömn och inte hålla på och vara sönderstressad. Jag tror att finns det... Det kanske man ser som någon form av så här sanitetsnivå, men jag tror inte att det alltid ser ut så på alla arbetsplatser. Att folk får sin sömn och inte känner sig stressad.
Nej. Jag funderar på hur det var i urprojektet.
Ja.
Hade vi release-datum där vi jobbade övertid och grejer?
Nej, jag tror inte det. Jag vet att vi körde en så här bugg-krossar-helg någon gång.
Ja, det gjorde vi flera gånger till och med.
Ja. Det var ju spännande första gången, men sen så kändes det inte så jävla latcho faktiskt.
Nej.
Ja, nej, men vi kan lämna det där.
Mm. Ska vi hoppa på huvudämnet då? Visualisera ditt arbete.
Ja, jag tänkte jag skulle få liksom måla upp en liten grann bild av hur det kan vara ibland.
Mm.
Eller hur jag känner ibland.
Mm.
Och ibland är det så att jag känner att det enda jag gör på dagarna det är att stå och släcka bränder och ägna mig åt aktiviteter som jag känner så här. Men vad fasken, det här hade inte jag tänkt att göra idag. Varför kommer det här nu? Och jaha, nej, men vi pratade ju om att jag skulle jobba på det här idag. Och nu kommer du säga att det är dags för det här. Och så vill jag bara få 1-2 timmars lugn och ro. Där jag bara kan fokusera på en enda sak.
Mm. Där du får komma in i flow.
Ja, ungefär så. Även om jag tycker att det är ett sånt himla konstigt koncept det här med flow. Jag förstår ju vad folk menar, men det är ett så himla jäckande tillstånd för mig. Och andra dagar så är jag på något sätt ostörd och har alltid värden att kunna vara liksom det bästa jag kan vara på jobbet. Och så funderar jag på så här, vad kan jag göra åt det här och varför blir det som det blir? Och vad är det egentligen som gör det svårt? Och då kom jag på att okej, om jag ska stå och gräva en grop eller om jag gör någonting hemma. Möblera om i garderoben som jag gjorde häromdagen. Det är väldigt tydligt vad jag ska göra härnäst. Men när jag sitter på jobbet och jobbar med kunskapsarbete och programmering, då är det inte speciellt tydligt vad jag ska göra härnäst. Och speciellt otydligt blir det för mina kollegor som undrar, vad håller den där tjommen på med? Vad håller det här skäggmiffot på med? Han står ju bara där hela dagen och trycker på sina knappar. Det är det enda han gör. Och då tänkte jag så här, vad är det som skaver så himla hårt här? Och jag tror att det som skaver i mitt inre är att vårt arbete är så himla otydligt. Det är inte visuellt tydligt vad vi håller på med. Utan det blir förhoppningsvis visuellt tydligt vid något tillfälle. Men på vägen dit så är det väldigt oklart. Så därför kände jag att jag skulle vilja prata om att visualisera ett arbete. Jag tror att vi som individer, vi som utvecklar och sitter i de grupperna, de kan känna det här att de blir avbrutna. Vi blir avbrutna. Vi går på många möten. Vi har en jäkla massa olika verktyg som vi jobbar med. Vi kommer i någon form av så här, nej men nu är det dags att organisera om. Jaha, då ska vi ha en ny process. Jag tror att du har känt det faktiskt det senaste året, va? Och jag vet att det var aktuellt för mig för 3 år sedan, 4 år sedan kanske. Och den här tror jag att många känner igen. Nu är det viktigt att vi gör det här. Det här är prio 1. Och sen 16 minuter senare så kommer någon annan eller samma person och säger, hur går det med det här? Det är väldigt viktigt att det blir klart. Och sen 23 minuter senare, ja just det, den här grejen kommer ni, den kan ni väl slänga in när ni har tid. Men den är underförstått, den är väldigt viktig, den måste bli gjord.
Jag har precis pratat med en kund och de säger att det här är prio 1. Kan ni ta den? Den går nog rätt snabbt, så att ni kan klämma in den nu emellan här.
Ja, jag tänkte du står ändå bara och jonglerar med 3 stycken yxor, Ola. Är det helt omöjligt då att du slänger in en motorsåg? Du står ju ändå och jonglerar, tänker jag.
Precis, hur svårt kan det vara?
Ja, och eftersom du ändå står där och jonglerar så tänkte jag så här, kan du ju filma det där? Det är ju lite roligt att ha på band, tänkte jag. Lite så känns det ibland. Ja. Du gör några saker, då kan du väl ändå göra det här också, inga konstigheter. Men jag förstår ju att det kan vara lite frustrerande ifrån, vad ska vi kalla det, affärsperspektivet då.
Från andra sidan.
Ja, det är väl ett annat perspektiv, det kanske vi är överens om. Och de står där och känner att jävla vad tid det här tar. De står ju bara där och trycker på knappar.
Hur svårt kan det vara?
Hade de tryckt dubbelt så fort, då hade det här varit klart för länge sedan. Hur kan det här ta sån lång tid? Ja, nej men ett svar på den frågan är att det kanske var så att systemet inte hade stöd för det här som någon trodde att det fanns stöd för. I vårt fall så var det faktiskt så, för inte alls länge sedan, att nej men vi har liksom tjuvtryckt in det här Och nu får vi betala priset för det. Och sen så är det så att liksom de här icke-tekniska personalen, affärsmänniskorna tänker så här. De ser inte vad folk gör. Så de står så här. Ja, men vad håller han på med egentligen? Va? Mm. Han står ju bara där. Hela tiden.
Jobbar han verkligen på det viktigaste?
Ja. Det gör han inte.
Det måste vi se.
Det ser jag. Jag smyger upp på honom. Står någon bakom och flåsar. Eller, vi vet inte att saker och ting är ett problem förrän det är för sent.
Mm.
Eller vi står, då, folk står och undrar så här, ja men, alltså, en ny knapp, hur svårt ska det vara att få in en liten knapp där? Den ska ju bara makulera en låneansökan.
Mm.
Det är ju en liten, jätteliten knapp. Allting är ju klart för den knappen. Mm. Eller, nej men det är ju bara att skicka, det är, klipp och klistra det där. Du har det där, finns ju redan. Det där fältet, här finns det. Det kan inte vara svårt att få på sida 3 där. Eller sådana här oberäkneligt arbete. Ja, vi har fått en rapport här från säkerhetsbolaget som vi anlitade. Och det är en brist här i Java X. Så att vi måste byta till Java Y. Ja, bara, aha, okej. Ja, det känns väl rimligt. Hur viktigt är det då? Det är ju asviktigt.
Prio 1.
Det här måste göras först. Prio 1. Jaha, men det här då? Det är också prio 1. Det förstår jag, att säkerheten går ju först. Före prio 1. Och sen så, okej, okay, ja visst, men vi gör det där. Vi gör det. Och sen så drar det med sig saker som att okej, okay, då finns det här libbet. Det stödjer inte den versionen. Då måste du uppgradera det här. Nu känner jag att nu har vi målat upp en bild här. Som är så här, okej. Okay, förmodligen så är det någons vardag. Mm. Eller allas vardag.
Mm. Allas vardag någon gång.
Jag tror det. Och jag tror att lösningen på det här, för att det pekar, mycket av det här pekar på saker som är problem. Och problemet med det här är att det arbete som vi gör är till stor del osynligt.
Mm, precis.
I alla fall under den här perioden som den verks fram.
Mm. Det hörs dock. Knattret från tangentbordet hörs. Liksom. Det syns inte ja. Arbetet, men det hörs.
Nej, det är som att lyssna på någon som gräver en grop.
Mm. Nu har de slutat gräva.
Ja, nu är den säkert klar. Nej.
Eller så jobbar de på en annan grop.
Runt hörnet som man inte hör så mycket av. Mm. Nej, men tänk om det skulle vara så att du inte fick... Så, ja, nej, men nu, de ska bygga det här huset. Åt dig och du fick inte se hur det liksom fortskridde.
Mm.
Det skulle vara rätt frustrerande.
Mm.
Jag tänker mig att det är så frustrerande eftersom inte vi visualiserar vårt arbete alltid.
Mm.
Så det är det här vi ska prata lite
klart
grann
om. 80% klart.
Vad betyder egentligen 80% klart? Har de byggt det på bredden eller höjden först?
Ja.
Eller har de börjat inifrån så att det liksom... Ja, nej, jag vet inte. 80%, ja, det är nog taket kvar. Jag tänker mig att det går till så där i huvudet på folk som inte ser andras arbete.
Ja.
Men vi kan ju visualisera fler saker. Så jag tänkte vi skulle prata om flödet, hur vi visualiserar flöde. Och kanske hur vi visualiserar beroenden också till andra grupper.
Mm.
Och sen visualisering i en mobb.
Mm.
Vi börjar med att prata om att visualisera arbetsflöde. Mm. Och jag tror att där... Det är viktigt för att förstå varför arbetet kanske knackar ibland. Varför det inte går som det ska. Och innan vi pratar om hur du skulle kunna visualisera arbetet så tycker jag att vi behöver prata om varför du ska visualisera ditt arbete.
Mm.
Och jag tror att det finns minst fem stycken anledningar till att visualisera ditt arbetsflöde. Och de här fem anledningarna är fem stycken tidstjuvar.
Mm.
Ser du framför dig en liten tjuv med en sån här svart mask?
Mm-hmm.
Som går och stjäl tid. Det finns den ybertjuven, eller själva anstiftaren till alla andra tjuvar, är tidstjuv nummer ett som vi pratar om. Och det är för mycket arbete igång samtidigt.
Mm. Whip, whip, populärt. Whip, 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 whip.
Exakt. Populärt kallat för WIP. Work in process, säger vissa. Och work in progress, säger andra.
Mm.
WIP i alla fall. Och den här tjuven snor tid av oss hela tiden.
Varför gör han det då?
Mm. Det är för att vi tenderar till att vilja ha saker. Vi får saker igång eftersom vi tenderar till att säga ja till allting.
Mm. Ja.
Tobbe, kan du hjälpa mig med det här?
Ja.
Ja.
Självklart.
Tobbe, varför säger du inte nej då?
Nej, men det finns ju massor med anledningar till det. Det kan vara saker som att vi inte vill stöta oss.
Mm.
Eller vi vill inte skämma ut oss. Till exempel, det har hänt mig flera gånger, att så här, jag vet inte exakt vad de är ute efter, men om jag säger ja, då kan jag ju liksom gå till min kammare och fundera lite vad det är de verkligen vill ha.
Du kan vinna lite tid, eller?
Ja, precis.
Det känns lite så där. Ja, det känns, ja, då har du ändå åtagit det här sen.
Ja, det är ju problemet då.
Det blir så här, kan det bli en så här riktigt så här Homer-reaktion? Ja.
Var det det de ville ha? Då!
Skit också, vad dyrt det här var.
En annan anledning kan vara att nytt är häftigare än gammalt.
Ja.
Få lära sig nya tekniker.
Ja. Gör nya grejer.
Eller bara att vi vill vara snälla helt enkelt.
Ja. Jo, ja, det där känner jag. Det kan jag relatera till. Jag tror att alla som lever i någon form av relation kan känna det så här. Älskling, kan du hjälpa mig med det här? Ja. Inga konstigheter. Det är klart jag kan göra det.
Det är bara för du som toffelhjälte, Ola.
Jag tror inte det, men jag måste kolla med min fru först om jag är det. Vänta lite.
Det kan vara, en till sak kan vara att vi inte förstår vidden av det de frågar efter förrän vi har börjat jobba på det. Då får man det där Homer Simpson igen.
Ja. Vi tror att det är någonting litet och lätt.
Mm.
Och sen så står vi där med liksom midjehögt lervatten.
Det har man ju drabbats av massvis med gånger. Typiskt så här.
Ja.
Man sitter på något möte och så är det någon som har något önskemål och så bara, jo, men det där känner jag igen. Jag tror att det finns redan, så att vi fixar det. Och så bara, ja. Nej, så var det inte. Det var det där vi försökte för 2 år sedan och kom fram till att det här var ju omöjligt.
Ja, och sen så går du inte tillbaka sen och säger, det där var apsvårt, vi gör inte det här. Utan underförstått så liksom, nej men okej, bra, det där är på väg. Det är förmodligen redan klart, det sa han ju på mötet.
Ja.
Och så sitter du där med mer arbete än vad du hade hoppats på.
Ja.
Ja. Jo, nej men vi sitter där, vi tenderar till att säga ja. Och sen är det ju så att vi måste byta fokus någon gång.
Mm.
Vi håller på med någonting och sen ska vi byta fokus. Antingen för att det dyker upp någonting jätteviktigt. Eller för att ja, vi är blockerade.
Mm.
Vilket vi kommer in på snart. Men att byta fokus, det är dyrt. Vi har, där jag är nu, i vårat lag, jobbat extremt hårt på att göra det lätt att byta fokus.
Mm-hmm.
Vi kan göra en release när som helst i princip. Och vi försöker jobba i väldigt, väldigt små inkrement.
Mm.
och göra att allting är releasebart. Men sen så har vi den här aspekten på att lasta in en jävla massa information i en trång hjärna.
Mm.
Att liksom om vi jämför, jag menar med att du sitter och jobbar på någonting och så fortsätter du jobba på det, och då har du ju liksom det färskt i minnet.
Mm.
Men när du byter fokus till någonting annat, det är ungefär som att be någon ta helg. Du lastar ut alla grejer i minnet. Och sen så när du kommer tillbaka på måndagen, ja, ska du lasta in alla grejer i minnet igen och så börja jobba på det. Så att och be folk att byta fokus, det är som att det är måndag morgon hela tiden. Det är ganska jobbigt.
Om det finns någon som tvivlar på det här fortfarande, så kan de lyssna på avsnitt 43 med Staffan Nöteberg om monotasking. Ja. Då pratar vi rätt mycket om det där med att byta fokus och hur dyrt det är.
Ja, det är dyrt mentalt. Och det är det allt som räknas egentligen.
Mm.
Eftersom vi håller på med mentalt kunskapsarbete hela tiden. Så vi måste, vi, för att komma liksom till bukt med det här, då måste vi säga nej till arbete.
Mm.
Säga nej till att göra flera saker samtidigt. Vi är ju klart det här. Ola, kan du göra det här? Nej. Det kan jag inte.
I helvete!
På någon bred dialekt.
Du kan ta din jävla feature och stoppa upp den.
Ja.
Är det ett positivt nej?
Nej, det är det inte. Nej, utan ett, vi har pratat om den här boken förut som jag älskar, som heter The Power of a Positive No.
Mm.
Och för att kunna säga nej till någonting så måste du veta vad du säger ja till. Så före ditt nej så kommer ett ja, ett tyst mentalt ja.
Mm.
Så när någon kommer till dig, Tobbe, kan du göra det här? Nej, jag jobbar just nu med den här saken som du bad mig om i förra veckan och den är inte färdig.
Mm.
Kan du tänka dig att låta mig jobba på det här tills den är klar? Så vi har ett tyst föregå ja först, ett nej och sen ett kanske du kan tänka dig det här. Så ett ja frågetecken. Så det är så här, ja, nej, ja frågetecken.
Mm.
Mm. Det har hjälpt mig ganska ofta. Men jag är också en vek människa ibland, så att jag tar ju på mig en massa saker till höger och vänster när jag inte borde det.
Mm.
Och det är återigen så här, det är för att vi vill vara snälla.
Mm.
Mest av allt så är det den för mig.
Men det låter som något vi skulle kunna öva på. Definitivt.
Ja, ja. Det låter
precis som feedback, återkoppling, så går det nog att öva på att säga nej också.
Mm, mm. Jag tar med mig det och stoppar det in min lilla minnesklump här i huvudet. Och sen så plockar vi fram det sen om ska vi hitta på något kul sätt att öva på det.
Mm.
Bra. För det är nämligen så här att med för mycket att göra samtidigt då så påverkar det din så kallad cykeltid. Hur lång tid arbetet befinner sig i din process.
Mm.
Och där har vi återigen John Little.
Det låter lite som hans lilla lag.
Ja,
lilla Littles lilla lag.
Ja, som säger att cykeltiden gånger kapaciteten då, snittcykeltid och snittkapacitet, eller throughput som det kallas, det är lika med så mycket arbete som du har igång. Och av det följer att om du har en viss kapacitet då, så är det så att pågående arbete, så dividerar du det med kapaciteten, så har du cykeltiden.
Mm.
Och då finns det ju två sätt att korta din cykeltid. Och det är väldigt många som är sugna på att göra sånt. För att då får du ut saker och ting fortare till en slutanvändare. Och du kan göra mer folk nöjda på kortare tid, förmodligen.
Och då kan du öka kapaciteten.
Det kan du göra. Det är ett sätt.
Eller det är många försök. Arbete.
Ja, det absolut enklaste är att minimera pågående arbete. Det vill säga, säg nej. Säg nej.
Fast på pappret är det ju mycket enklare att öka kapaciteten. För det är bara att ta in 20 konsulter till.
Ja, eller så såna här smarta kommentarer som att vi ska inte jobba hårdare, vi ska jobba smartare. Det är sant. Men att jobba smartare betyder att göra mindre saker. Det är det folk gör misstaget med hela tiden. De försöker bara runda fler hörn, de flesta. Du behöver inte runda ett enda hörn. Du behöver bara sluta påbörja saker. Mm. Ja, det var tidstjuv nummer ett.
Mm. Det var han med den svarta masken.
Mm. Okej, okay, vad har den här?
Nu kommer tjuven med den rosa masken.
Rosa mask, okej. Okay. Mr. Pink.
Ja.
Okända beroenden. Det låter inte kul.
Nej.
Där vet vi att det är dyrt att samma information, om den är kritisk, inte finns hos två parter. Då. Till exempel har en API-dokumentation som är av en version någonstans och en annan version någon annanstans.
Mm.
Det är jobbigt. Vi hade en sån där vi skickade parametrar över ett API-anrop eller ett protokoll eller vad man ska kalla det. Och när vi insåg att på en sida så var det jäkligt kinkigt med stora och små bokstäver.
Mm.
Vi hade camel-caseat parametrar. Och på en sida var det viktigt, på den andra sidan var det inte viktigt. Typiskt jobbigt. Vi kan också ha okända beroenden i form av sån här arkitektur och expertis. Där vi inte kommer någon vart om vi inte får tillgång till den här expertisen. Eller får till en arkitekturell förändring. Hej alla DBA-er som sitter med sitt schema. Bara, kan vi få till den här schemaförändringen? Nej, det går inte.
De är jättebra på att säga nej.
Ja.
De har övat.
Det känns som de säger nej av fel anledning. Får ett laminerat databasschema i ansiktet. Kolla här, gubben. Det måste vara en number.
Alla DBA-er är skåningar också. Det är intressant.
Ja, har du också märkt det? Nej, men jag var i ett sånt projekt där en sån databasförändring, det kunde ta månader.
Mm.
Väldigt frustrerande.
Mm.
Eller förändringar i ett format, ett printformat. Ett verktyg som vi använder oss av nu.
Mm.
Där vi är beroende av andra för att kunna få ett belopp. Att kanske vara lite mer högerställt. Eller vi upptäckte att oj, nej men här är ett avrundningsfel. Är det vi som gör det? Nej, det kanske är de andra. Eller ja, hur är det egentligen?
Mm.
Det som är lite spännande där då är att vi har jobbat stenhårt också på att få bort externa beroenden i våran grupp nu.
Mm.
Och det är någonting som vi har varit väldigt, väldigt nitiska med. Eller nitiska. Vi har jobbat på det stenhårt att försöka vidga vår beroendecirkel så att vi gör kanske rå över vår situation mycket, mycket mer.
Mm. Vad är det? Är det Swish eller är det mobilt bank-ID som jag vet flera stycken har suttit och svurit över att det är så här helt omöjligt att integrera emot för att API-dokumentationen är så bristfällig och det är så konstigt. Ja. Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det är vår kollega Linus som har suttit och svurit över det där. Och jag vet att min fru har svurit över det.
Ah, okay. Ja, okej. Det kanske hänger ihop. Men vi har integrerat med BankID. Och motsvarigheten till BankID i Finland är intressant. För där kan de inte garantera vad som är för- och efternamn.
Mm-hmm.
För det beror lite grann på hur de är registrerade. Tror jag, från bankernas håll.
Mm.
Så att vi får ett namn som är någon form av full name, tror jag det heter, någonting sånt. Och sen så ska man försöka dela upp det där. Och du tänker naivt först så här. Jo, men det är bara att ta på första mellanslag så har du förnamn först och sen så har du dina efternamn efter det.
Mm.
Ah, okej. Okay. Mm. Ah, oj då, det var visst ett kommatecken där. Ja, All right, ja, men det verkar som att vissa gör ett kommatecken och då är det, ja, det är någon form av efternamn, komma, förnamn. Ja, då tänker man så, ja, men då kan det vara den regeln att det är ett kommatecken. Då är det väl efternamnet först och sen så är det förnamnet sen och så vänder vi bara på det där. Mm. Nej, nej. Så var det inte. Så att det uppbyt var lite så där. Okej. Vi struntar i det. Mm. Namnet får vara en lång klump som angivet av våran, ja, de som det angivet, som det kom därifrån, som bara, nej, men det kan vi inte heller göra. För vi separerar ju de två. Jaha, hur ska vi göra då? Nej, men då satt vi där med de här okända beroendena. Mm. Och började gräva. Och då händer det ju jäkligt roliga grejer med ens jobb. Mm. För då, alla beroenden du har, externa beroenden du har utanför din grupp, det gör att du riskerar en försening. Mm. Och ju fler beroenden du har, ju fler förseningar riskerar du. Och det kan ju faktiskt vara så att en enda grupp, ett enda lag, kan påverka ett helt företag. Mm. Beroende på hur bra de är, så att säga.
Och det är ju verkligen den absolut värsta formen av försening också. Kunderna, ja, liksom så här, varför är inte det här klart än? Jag kan inte göra något, det är de där borta som måste jobba snabbare. Liksom.
Eller vad, nu måste de precis få tummen ur och bara göra det här. Varför kan inte du göra det då? Nej, men vi väntar på det här. Mm. Det blir ju Kafka-artat till slut ju. Mm. Så jag tycker det är otroligt, som du säger, otroligt frustrerande. Och det är den absolut värsta försening, eller absolut värsta tillståndet som jag tycker man kan vara i. Mm. Beroende ställning. Mm. Det var tidstjuv nummer två. Tidstjuv nummer tre. Mm. Oplanerat arbete. Vad har den för färg på masken?
Blått.
Mm. Blått. Det är till exempel, du sitter och jobbar på någonting och sen kommer en samarbetspartner och bestämmer sig för att ändra ett API. Och då går de råder från en nummer till någon form av ID-begrepp. Och där har hänt oss. Vi hade någonting som vi kallat för referensnummer. Det låter ju som att det är ett nummer, eller hur? Mm. Ja, då har vi en nummertyp för det i någon databas någonstans. Mm. Och sen över natten så bestämmer sig de för att nej, det är ett referensnummer med liksom citationstecken runt. Mm. Så helt plötsligt så är det text. Mm. Okej, fine. Vi byter väl det då.
Jag har ett liknande exempel också. Där vi har, någon gång så fanns det en affärsregel att, för jag sitter ju på ett stort möbelföretag. Och där hade varje store, alltså varje affär, hade en tresiffrig kod. Och alla datorer som tillhörde det storet innehöll den här tresiffriga koden i datornamnet. Och då kunde man använda det för att liksom avkoda här vilka språk som skulle laddas ner till de olika datorerna. Mm-hmm. Nu har det helt plötsligt tillkommit massa andra saker som inte, massa andra affärsenheter som inte är stores som har såna här tresiffriga kombinationer i sina datornamn, och de behöver inte ens ligga i samma länder. Så att det har börjat komma massa så här support case att liksom den här suppliern i Tyskland får spanska översättningar. Kan ni fixa det? Så helt plötsligt har ju våra affärsregler skrivits om någonstans. Någon långt borta, ja, utan att vi har kunnat påverka.
Verkligen. Precis. Och det här är ju den här tjuven då med blå mask. Oplanerat arbete som dyker upp med sin fula nuna. Mm. Och när det dyker upp oplanerat arbete, ja, då får planerat arbete stryka på foten. Och det gör ju att det blir ett fokusbyte, såklart. Och det vet vi, fokusbyten, det gillar inte våra hjärnor.
Nej.
Vi ska lasta ut jädra massa information, in med den nya informationen, jobba med den, och sen lastar vi ut den, och så lastar vi in den gamla informationen igen. Det är svårt att se oplanerat arbete. även i efterhand. På förhand så är det väldigt svårt att se det. I efterhand kan det också vara svårt. Och därför är det bra att planera för oplanerat arbete.
Planera in lite slack.
Just det. Sen tar vi tidstjuv nummer 4.
Den gröna masken.
Vad är den för? Grön mask. Prioriteringskonflikter. Det har vi touchat vid redan idag. Men det är så att det kan bara vara en sak som är viktigast. There can be only one. Yeah. För att citera
Highlander.
Tack, Christophe Lambert.
Just det. Undrar vad som har hänt med honom. Han måste vara ganska gammal vid det här laget.
Han är odödlig, så att han lever ju. Det gör han. Han sitter på sitt slott i Skottland och käkar gruyèreost och dricker rödvin.
Dricker de inte whisky där?
Nej,
spelar säckpip.
Inte han. Nej, ja, det gör han. Ja, men om du fuskar med vad som är viktigast, då kommer ni jobba med flera saker. Det vill säga, du fuskar, ja, men det här är viktigast och det här är viktigt och det här är viktigt. Ja, då sitter du där med för mycket pågående arbete. Och som leder till längre cykeltid.
Vi har ju sånt, vi jobbar ju, där jag befinner mig nu så jobbar vi ju rätt mycket remote. Och då har vi ju ett sånt här verktyg som innehåller någon form av prioriterad lista. Men problemet där är att vi har en enda lane för alla och vi jobbar på olika produkter och med olika tekniker. Och olika personer är olika bra på olika saker, vilket gör att det är väldigt svårt att se vad som är viktigast. För att ofta är det så här, det som ligger högst upp, det kan inte jag ta tag i för det är någon helt annan produkt eller något sånt där. Det är typiskt en sån grej. Då får man liksom plocka någonting i mitten i alla fall. Och så.
Ja. Ja.
Och så är det något beroende där. Ja, just det, måste jag vänta på. Ja, men då tar jag det här också.
Jag får ont i magen av att bara tänka på det där. Vi har haft som uttalad strategi att hålla nere mängden pågående arbete. Alltså stenhårt försöker. Det är inte så att vi bara, ja men... Utan jag tänker på det varje dag. Men ändå så har vi 3 saker igång. Och det krävs så otroligt lite för att det ska råka bli 3 saker. Det är så här, och det är därför som jag vill prata om det här ämnet så himla mycket, för att det är så lätt att halka in i det om du inte får någonting som påminner om det här varje dag. Det är så här, det krävs bara en pytteliten fråga. Men Ola, kan du fixa det här? Eller Tobbe, är det här svårt? Eller en sån fråga, vad fan, hur svårt kan det där vara? Jag ställer mig och kollar. Och helt plötsligt så gör du någonting annat. Det är fruktansvärt lätt att få en utvecklares tankar och sticka iväg. Jag säger bara de här orden. Är det där svårt? Eller vad tror du? Och då har du saker som tävlar om samma människor som gör att de blir blockade. Och när någon är blockad, ja, då leder det till lite så här beroenden. Och så blir det mer ofärdigt arbete och så blir det mer pågående arbete. För det är ingen som kan tänka sig att sitta sysslolös, så att säga.
Nej.
Och vänta på någon heller. Och olika funktioner eller olika affärsenheter, de har ju olika prioriteringar. Vi har till exempel den indelningen. Vi har en svensk filial, norsk filial och finsk filial. Beroende på hur man ser det. 3 olika länder. Och de har olika prioriteringar. De har lite olika lagkrav i Finland och Norge och Sverige. Bara en sån sak. Och redan där börjar sticka vägen, även om vi hade haft exakt samma produkt, exakt samma lösning, så finns det olika saker som ställer till det, vilket gör att prioriteringen blir olika. Och sen har vi olika personer som har olika prioriteringar. Så kallade personliga preferenser. Nej, men jag gillar att jobba på det här sättet. Alltså är det här viktigast för mig.
Ja, jag är ju backend-utvecklare. Jag gör inte knappar.
Nej, precis. Du har olika preferenser på liksom själva utvecklarsidan också. Ja, den sista tidstjuven. Negligerat arbete.
Det är Mr. White.
Är det Mr. White? Ja. Det är så här, underhåll som inte görs. Som till slut blir en nödsituation. Jag tänker mig själva bilden som dyker upp i mitt huvud. Det är en hink som står och samlar upp vatten som droppar in från ett tak. Eller i vårat dagliga arbete, säkerhetsproblem som dyker upp på grund av att man inte har uppgraderat till senaste versionen av ett tredjepartsbibliotek till exempel. Sånt är jobbigt. Eller prestandaproblem. Helt plötsligt så det är ju fine när någonting går på 80%. Kanske. Men när saker och ting börjar gå på 90%. Jag tror faktiskt att det där själva knät kommer någonstans vid 65-70%. Men det går ju till en viss gräns. Och sen helt plötsligt så körs ju CPUn eller datorn eller systemet i botten. Och då blir det tvärstilla. Då kommer man ju ingen vart. Vi hade en sån situation för några år sedan. Och det var du inblandad i. Det var ju pre min entré på det här uppdraget.
Just det.
När du skulle in och skulle hjälpa till med prestandaproblem kring nattliga körningar. Eller det var inte nattliga körningar då.
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var så länge sedan. Så
att... Nej, men jag tror att det var så här att de där... Det var en typ av rapporter som skulle ut. Och de gick på samma dator som själva servern kördes på.
Ja, så var det nog.
Och den sänkte hela systemet. Ja, lösningen då var att flytta ut det där i en dator vid sidan av som manglade data bara. Och sen så någonstans för några år sedan så blev det prestandaproblem igen. Och då gick det inte att lösa med CPU längre i princip. Utan insåg att datat låg på fel LED. Och då hade vi kommit till en sån situation där vi hade liksom negligerat det här problemet så pass länge så att det gjorde sig påmint och så blev det pågående arbete helt plötsligt. Alltså teknisk skuld som byggs upp är också en sån grej. Vi håller på att fuska med saker eller det kommer så pass massor nya grejer hela tiden så vi hinner inte med. Typ. Eller känslan. Vi hinner inte med. Vi kan inte göra det hela tiden. Vi måste leverera nytt. Men om man ska ha ett hus eller ett system som står en stund då vill det till att det sker lite underhållsarbete också.
Vi har ju mycket sånt. Vi sköter ju driften av våra produkter också och då har vi ett sånt där eller möbelföretaget har ett sånt världsomspännande ticketsystem och där kan du droppa in diverse så här support tickets som blir tilldelade till någon liksom. Du ska titta på den här. Och ibland är ju de där väldigt låg prio. Det kan vara något så här jag fick något konstigt här kan ni kolla lite på det ungefär. Så här väldigt knapphändig information och sånt där. Och ibland så tar man tag i det där och tittar på det och kommer fram till att jag vet inte vad jag ska göra med det här var tråkigt. Och så låter man det ligga liksom. För det är ändå inte högprioriterat. Men det ligger ju ändå snorfokus liksom.
Ja.
Det kanske kommer någon mail, någon så här påminnelse mig. Nu har du inte jobbat på den här på en vecka.
Ja.
Har du någon progress på den? Och sådär.
Nej, usch, jag har ont i magen. Som sagt, har du ett så här 10-12 stående ticket som ligger där? Och bara, Tobbe, hallå, har du gjort något åt mig? Hallå?
Jag förstår inte varför det är så svårt att liksom inte bara ta tag i dem. Liksom, antingen kan jag ju lösa det, eller så kan jag inte lösa det. Då måste jag liksom, det är bara att ta tag och göra någonting med det. Liksom, nej, jag vet inte, hej då.
Ja. Det där var alla tidstjuvar. 5 tidstjuvar som vi tror folk slåss mot dagligen mer eller mindre. Så vi har de här fem tidstjuvarna. Och jag tror att för att kunna komma åt de här effektivt så behöver vi visualisera vårt arbetsflöde. Och det finns lite olika sätt att visualisera för att försöka röka ut de här, för att hitta de här tidstjuvarna som stör oss mest. Men då måste vi bestämma oss för vilken tidstjuv tror vi att vi är drabbade av.
Mm.
Och hur ska vi då göra för att visualisera det här? För att göra det här, den här husbygget, det här gropgrävandet, det här fysiska som inte vi har, så att säga. Göra vårt arbete till någonting synligt och fysiskt som folk kan se.
Mm.
För då tror jag vi kan undvika en massa problem.
Mm.
Till exempel så har Tobbe, du har ett förslag på om du drabbas av när okända beroenden eller beroenden.
Mm. Ett förslag där är en beroendematris.
Mm.
Där du kan visualisera liksom när du upptäcker såna här beroenden. Om du tänker en matris som ett rutnät. Och sen så har du alla externa parter som du kan vara beroende av listade.
Mm.
Det blir lite svårt att beskriva det här eftersom det är väldigt visuellt. Men om du tänker dig på x-axeln så har du alla ingående beroenden. Alltså folk som är beroende av dig blir det, va?
Ja.
Eller ett utgående kanske. Ja. Jag har dålig koll på vilket som är vilket. Men det ena av det. Om du har varje externt beroende som ingående beroende listat uppifrån och ner.
Ja.
Och sen från vänster till höger så har du utgående beroenden och samma liksom parter. Och så varje gång det dyker upp ett sånt här beroende, eller att du måste vänta på någon till exempel, så sätter du en i rätt ruta, sätter du ett litet, en markering.
Ja, just det. Det här, jag kommer att tänka på det här, om du ska, det var någon som pratade om så här parprogrammering. Och du ska hinna parprogrammera med alla. Kommer du ihåg den?
Ja, just det.
Det är också en sån rutnät. Så här, då står det alla namn på x-axeln och alla namn på y-axeln.
Mm.
Och sen så ser man det här typiska en ruta som inte går att kryssa in. Det är när du ska parprogrammera med dig själv.
Ja, precis. Det blir väldigt svårt. Ja. Så där kan, då blir de liksom utgråade eller vad man ska säga.
Ja, precis. Det är en sån graf du tänker dig.
Exakt en sån graf. För syftet med det här är ju då att du kan hitta parter som du har väldigt mycket beroenden till genom att det blir många markeringar på just den rutan. Liksom.
Ja, just det.
Det visar sig att det här teamet här borta, de väntar jättemycket på oss. Eller vi väntar jättemycket på det här teamet på våning 3.
Ja.
Och då kan man ju försöka angripa just dem liksom, när man hittar sådana mönster. Liksom.
Mm. Mm. Ja, men det låter som en ganska enkel visualisering att göra.
Mm.
Och den är ju bra då om du är lite osäker på så här, hur ofta är vi beroende på någon, eller så här, du har en känsla för att men det känns som vi väntar på de här ofta.
Mm.
Eller det känns som vi tvingas göra saker och då tvingas de vänta på oss.
Mm.
Sen har vi den här oplanerat arbete. Mm. När det bara dyker upp arbete hela tiden. Och då kan det vara effektivt att visualisera det på något sätt som att låt oss säga att du tar en tavla där du skriver upp allting som du jobbar på.
Mm.
De flesta känner till någon form av kanban-tavla.
Mm. Eller scrum-tavla.
Eller en scrum-tavla.
Gud förbjuden, nej.
Jag tycker att det finns en vits med det här. Om du ska försöka visualisera saker så behöver man säga okej, det här jobbar vi på nu. Och det här är på något sätt har vi gjort färdigt.
Mm.
Och det här har vi inte tagit oss an ännu.
Mm.
Eller det kanske bara räcker med att det här jobbar vi på nu.
Mm.
Och sen så när någon kommer på någonting så här, okej, okay, men det här skulle vi vilja göra. Mm, då kan vi ta och slänga upp det på tavlan på en ny lapp.
Mm.
Och sen så kan vi flytta någon form av säga så här, okej, okay, nej men just nu så indikerar vi att nu jobbar någon på det här.
Mm.
Så låt oss säga att du har 4 stycken saker som pågår. Det hänger 4 lappar på en tavla eller det står 4 saker på en tavla. Och sen så kommer någon och så säger de så här, nej men det här då? Kan vi jobba på det? Ja visst. Och så skriver man upp det på tavlan också. Och sen så markerar man, det här är den som jobbas på nu.
Mm.
Och jag tror, eller rättare sagt, och då är det viktigt att vi på något sätt skiljer på planerat och oplanerat arbete. Så planerat arbete, ja, den tjuven, eller det är ingen tjuv, den ska inte ha någon färg. Men den andra då, tjuven oplanerat arbete, den måste ju markeras för att det här är oplanerat arbete.
Mm.
Och då ser folk som går förbi den här tavlan, den här visualiseringen, att det är mycket vita lappar som hänger där. Hmm. Och sen så är det bara 2 blåa lappar. Då kommer man fråga sig, men de där blåa lapparna, vad är det? Ja, det är det som vi har planerat att göra. Och de vita lapparna, det är saker som har kastats in här. Det hade vi inte tänkt jobba på.
Mm.
Okay. Ja, så märker folk att efter ett tag att då lär de sig det där. Väldigt mycket vita lappar. Så det är ett sätt att visualisera oplanerat arbete då.
Kommer tänka på om man har åter till det här med beroenden också, att det kan ju vara så att du har massa beroenden mellan, säg att du jobbar på en ny produkt, en stor produkt, ja, som kommer innehålla mycket funktioner, så kommer det finnas beroenden mellan funktioner. Kommer du ihåg att vi gjorde ett experiment på vårt kontor, att vi tänkte vi skulle göra en scrumtavla som var som en stor flanellograf istället?
Ja, just det, ja.
Vi hade liksom en hel vägg som bara var som en anslagstavla eller så här filttavla.
Ja.
Och så gjorde vi lite experiment med att man då kunde visualisera beroenden mellan olika tasks genom att dra trådar och grejer mellan dem.
Ja.
Det där mynnade väl inte riktigt ut i något färdigt koncept, men det var en intressant idé faktiskt.
Mm. Ja, men det var ju inspirerat också av någon form av visualisering av arbete och en beroendegraf.
Ja.
Och ja, det blir ju tydligt där att vi kan inte göra det här förrän vi har gjort det här.
Precis. Det är som en visuell backlog på något vis.
Mm. Och jag tycker att den är ju så, det är otroligt kraftfullt. Men jag tycker att det finns en viss vits med att skilja på kategorierna av arbete också.
Mm. Så att du menar om det ska försöka buggrättningar och sånt där? Eller?
Precis. Så att oplanerat arbete har en viss färg. Någon form av underhållsarbete får en färg då.
Mm.
Det kan ju vara
tekniska stories.
Ja, jag tror att det finns en viss vits med att strukturerat jobba på tekniska förbättringar. Jag tror inte att det ska vara i storyform.
Nej.
Jag vet inte exakt hur det ska vara, men du skulle kunna säga att du en viss procent av tiden, men det är också väldigt svårt. Jag tror att det här är liksom mer än, om du visualiserar ditt arbete så kommer du se sen framåt, ska du titta på så här bakåt, hur mycket har vi jobbat på det här? Och sen kan vi försöka rikta om det arbetet. Hur mycket tid har vi lagt på just strukturella förbättringar eller sånt. Hur mycket har vi lagt på det som vi kallar för affären eller affärsförbättringar? Och hur mycket har vi lagt på? Nu har vi pratat lite grann om lite negligerat arbete och oplanerat arbete som jag tycker är som är strukturella förbättringarna och det som dyker upp från ingenstans.
Mm.
Sen har vi det här med prioriteringskonflikter.
Mm.
Och där är också bra med att visa vad vi är som jobbar med. Och då räcker det med att att ha den. Nej, men det här är vår nummer ett. Jag skulle kunna tänka mig att du har en ruta som det står en etta bredvid. Det är den vi jobbar på. Det är nummer ett. Och i ruta nummer två finns det någonting annat. Och i ruta nummer tre finns en tredje sak. Men sen är det inte fler rutor.
Nej.
Och då skulle vi kunna säga så här, antingen så jobbar vi på en sak och så är det där den saken som vi jobbar på när vi är blockade etc. Men då håller vi på med flera saker samtidigt.
Mm.
Och det kanske är fint att göra flera saker samtidigt. Vem vet? Men när de ska komma in med sak nummer fyra, då är det så här att okej, vi kan inte hantera mer än tre saker samtidigt.
Nej.
Eller vi kan inte hantera mer än en sak samtidigt. Då är det så att vi jobbar klart med den här och sen så tar vi oss an nummer två. Och då blir det tydligt också så här, om då kommer någon så här att och flytta på den där nummer två. Och säga, nej, den är nummer tre. Och då ska den upp där. Du får inte plats mer än två saker i nummer två heller.
Inom kanbanväsendet så är det väl populärt med den här silverkulan, eller hur?
Mm-hmm. Vad är det?
Att det finns en separat lane där man kan skjuta in någonting som har extremt hög prio. Som bara ska gå direkt rakt genom systemet. Liksom.
Men det är, snabbkassa.
Ja, men det liksom är begränsat till en. Det får bara finnas en där. Liksom.
Ja, ja. Ja, optimalt så är väl att du har en sån. Bara en rad, kanske.
Mm.
Kan jag tänka mig. Men jag tror att förr eller senare så behöver du dela upp ditt arbete. Och då får du kanske två stycken. Det beror på hur du ser det. Hur stor din tavla är. Eller hur du visualiserar det där. Mm. Om du har en grupp om fem pers så kanske du behöver jobba på en sak i den gruppen. Sen så har du en annan grupp med fem pers. Sen kan du faktiskt få beroende mellan de här. Och då är det viktigt då med den här beroendegrafen som du pratar om.
Mm.
Sen har du den här ybertjuven. För mycket igång samtidigt.
Mm.
Och var du än bestämmer dig för, hur du än bestämmer dig för att visualisera, så är det ju väldigt viktigt att allt som du jobbar på måste ju visualiseras. Och då blir det tydligt ganska fort hur mycket vi har som pågår. Och det är ju den här ybertidstjuven, för mycket arbete igång samtidigt, som är liksom anstiftet till att man, det är så mycket annat som följer av den.
Mm, visst är det så.
Oavsett vilken tidstjuv du ska attackera så är det viktigt, anser jag, att du bestämmer dig för att optimera för att exponera den tidstjuven så tydligt det bara går. Så beroende på vilken tidstjuv ni vill sätta dit, bestämmer för att göra det supertydligt när den tidstjuven är i farten.
Mm.
Så att innan tidstjuven klättrar in i den fönstret och snor redan dyrbara tid, så ska klockan, alarmet ringa.
Det finns ju ett sätt att angripa ganska många av de här tidstjuvarna.
Mm.
Det är ju
ett strukturellt grepp. Ja. Jag säger att det är ett strukturellt grepp.
Mm.
Som gör att till exempel blir beroenden mellan individer.
Mm.
En icke-fråga.
Mm. Förhoppningsvis blir ju även VIP en icke-fråga.
Mm.
Därför att ni kan bara jobba på en sak åt gången då.
Ja, det vet jag inte om det är sant. Eller,
nej,
så här,
det är klart, ni kan kontext-switcha fortfarande. Hela mobben kan kontext-switcha.
Ja.
Men förhoppningsvis blir det ännu tydligare när det händer då.
Ja, det håller jag med om, att det blir extremt tydligt. Det finns ju viss tröghet i fem personer som gör en och samma sak.
Mm. Men kanbantavlan, liksom, om man nu pratar en sån, den skulle ju kunna bli extremt enkel. Den skulle, du pratade om det innan. Liksom. Det skulle bara behöva vara typ två eller tre rutor. Liksom. Detta jobbar vi på nu. Bang.
Mm.
Detta kommer vi jobba på härnäst.
Ja. Och sen så är det de här sakerna då med oplanerat arbete.
Mm.
Då ska du lyfta in den då. Men då hävdar jag att då ska det vara en annan färg. Så du kan se det här. För det är viktigt att visualisera oplanerat arbete, tycker jag.
Jag tycker att ni ska ha olika hattar att ta på er. Ni har en hatt, en riktigt ful hatt för oplanerat arbete, en ännu fulare hatt för buggrättningar. Och sen byter hela mobben hattar.
Ja.
Då blir det väldigt tydligt så här vad ni jobbar på. Och liksom så här, varför har vi haft den där fula hatten så mycket på senare tid? Så kan ni angripa det.
Ja, det är ju ett annat sätt att visualisera det på. Mm. Man skulle också kunna hissa en flagg när man jobbar på någonting.
Mm.
Det vore lite coolt.
Mm.
Nu hissar vi röd flagg. Det betyder att vi ägnar oss åt brandsläckning.
Ja. Eller spela olika typer av musik i teamrummet. Om det är lugn musik, då jobbar vi på planerat arbete. Om det är typ så här superhjältemusik, då jobbar vi på oplanerat.
Ja, nej, men då sätter du ihop det här med visualisering och en ljudsättning.
Mm.
Undrar hur många som skulle stå ut med det?
Tror du att de skulle vrida ner volymen på det här? Nu jobbar de inte på någonting, för nu har det blivit tyst där inne.
Släng på så här Benny Hill-musik när det är buggrättning.
Ja, då vill man inte göra det mycket. Inte.
Nej.
Ja, men om man ska ha någon form av slutkläm på det här då?
Mm.
Jag tror att vi visualiserar för lite. Att många team visualiserar för lite. Jag är, vad heter det? Egen kolsupare där. Vad heter det?
Ja.
Jag skulle nog kunna visualisera mycket mer. Nu har jag lite problemet då av att jag sitter i ett aktivitetsbaserat kontor. Så att jag har ingenstans att sätta upp mina visualiseringar. Men jag får väl ta 10 minuter varje morgon och klistra upp mina grafer. Eller vad det nu är.
Ja, visst. Nej, men jag har en förhoppning om att komma på något superenkelt sätt som också berättar för omgivningen och mitt framtida jag, så att säga.
Mm.
Hur det har sett ut.
Mm.
Som ser den här metaforiska gropen då grävas.
Mm.
Och ser liksom dess skick. Mm. Och så att det är tydligt att det grävs. Och den är förmodligen klar snart. Med vad det nu innebär.
Mm.
Och det är ingen idé och rycka upp alla i den här gropen just nu.
Nej.
Det skulle jag liksom, den känslan, om jag skulle kunna förmedla den.
Mm.
Då skulle jag vara rätt nöjd, tror jag.
Vi har ju pratat tidigare om den här K4-modellen. 4K-modellen.
Ja.
K4.
Ja, just det. Mm.
Där K-na står för kontext, koncept, kartong, komponent och klass kallade vi det, va?
Mm. Är det för att det var ett kontext med den någonstans?
Det kanske var kontext, kartong, komponent och klass. Så var det nog.
Det tror jag. Mm.
Men där finns det ju ett par bra grafer att slänga upp på sina väggar. Där har du ju till exempel då, alltså kontextdelen av det hela kan ju innefatta till exempel externa beroenden till diverse olika kunder och andra team och whatnot liksom. Mappa upp det där, slänga upp det på väggen. Det är ju helt suveränt. Ja. Det funkar ju som minneskrokar också liksom.
Ja.
Vilket förmodligen kan hjälpa navigatörerna att göra ett bättre jobb också.
Mm.
Om du mår programmet.
Ja, det har gjort ett helt avsnitt om ju.
Mm. Så jag skulle vilja råda alla att liksom fundera över vad de skulle vilja visualisera. Och vilken tidstjuv de vill angripa.
Och sen skulle jag vilja höra våra lyssnare och säga vilken tidstjuv som de säger att de tycker att de drabbas av mest och hur de tänker sig att de ska visualisera det. Det vore en kul återkoppling.
Mm. Verkligen. Vi får ta fram så här posters med tidstjuvarna. Som folk kan ha i sina teamrum. Om det är de som är duktiga grafiker kan de få rita sådana.
Ja,
det vore otroligt masken. Ballt. Det hade varit guld.
Ja, nej, det skulle jag bli imponerad av. Och det skulle vara askul att ha.
Mm.
Yep. En tidstjuvsposter.
Ja.
Och sen så bara sån wanted över den där. Och sen när man har satt dit den så så sätter man en liten bild över den. Busted.
Mm. Det här har blivit ett långt avsnitt.
Mm.
Så jag tror vi får nöja oss där.
Ja.
Om man vill ha tag på oss. Vi har redan sagt mailadressen i början av programmet. Ska vi dra hela harangen en gång till kanske?
Det gör vi. Twitter, @TobbeAnderberg. Eller @Elnestam. Eller ändå bättre, direkt i podden, @Vag_74. Mm. Mail, podd@agical.se. Slack. Hojta till på Twitter så hjälper vi in.
Ja.
Eller LinkedIn. Jag heter Olle Elnestam. Du heter Tobias Anderberg.
Mm. Så hörs vi igen. Kom ihåg också att skicka in era frågor till avsnitt 100.
Mm.
Ni har drygt en månad på er.
Ja. Ja,
inte ens det när det här släpps faktiskt. Nej, idag är det precis en månad. När det här spelas in är det precis en månad. När det släpps så har ni mindre än en månad. Så det är snabba ryck. Mm. Planera in er brown bag.
Yes.
Så hörs vi om 2 veckor.
Det gör vi.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.